Hej och välkomna till avsnitt 1035 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 96 om USAs presidentval 2020. På lördag den 29 februari så går South Carolina till primärval och redan ikväll tisdagen den 25 så hålls en primärvalsdebatt i delstaten. Här talar jag om det. Varmt välkomna. Ja, primärvalet i Nevada, eller Nevada caucus, är nu över och kandidaterna åkte vidare till South Carolina som är den fjärde delstaten i ordningen i den här primärvalscykeln innan Super Tuesday den 3 mars. Och i Nevada då så vann ju Bernie Sanders stort, med betoning på stort. Han blåste bort de andra kandidaterna och han vann helt överlägset, och vi kommer in på det snart. Men under sändningen, eller under valvakan, så sa Chris Matthews på MSNBC, han gjorde en slags, ja, absurd, kanske över rivet, men han gjorde en konstig jämförelse mellan Bernie Sanders seger och nazisternas seger i Frankrike 1940. Därför att Chris Matthews är ganska rolig. Alltså alla som följer MSNBC och följer hans show The Hardball, de vet att han är väldigt amerikansk. Alltså en äldre amerikansk man i över 60-årsåldern som pratar på, berättar när jag känner och liksom, ja, tar ut svängarna hit och dit. Och han är ändå ganska snäll, men han gör ganska lustiga utspel, Chris Matthews. Han är en riktig pratkarn. Jag har följt honom i flera års tid. Och han är underhållande. När man lär känna honom så tycker man att han är lite charmig, men han gör såna konstiga utspel hela tiden. Det är ju hans show, så han kan egentligen säga vad han vill, och det gör han också. Men i alla fall då, han berättade då att Bernie Sanders vann, och igår så läste jag en bok om när Frankrike föll till nazisterna sommaren 1940, och general Reynaud ringer Winston Churchill och säger "It's over", säger han, och då frågar jag Churchill, hur kan det komma sig? Ni har den bästa armén i Europa, hur kan det vara över? Och han fick då till svar, it's over. Och han säger då att det här är, ja, sen så drog han en ursäkt då till Bernie Sanders. Och jag tycker väl inte att det här var så jättemärkvärdigt. Alltså man fattar ju tydligt att han tänkte det han läste senast igår, och sen drog han en parallell till Sanders. Men kritikerna menar då att det är osmakligt att göra en sån här parallell, att jämföra Bernie Sanders seger med nazisternas seger. Därför att Bernie Sanders är jude och en stor del av Bernie Sanders släkt vart utrotad i förintelsen, så att det är ju en ganska osmaklig parallell. Och jag tror faktiskt inte att Chris Matthews tänkte på det, men han har fått mycket kritik för det här, och han, ja, folk har ju krävt då såklart att han ska avgå. Men igår så, i måndag, så bad han om ursäkt, och han sa att när han såg på Demokraternas caucus i Nevada så gjorde han en referens som handlade om andra världskriget, och jag är ledsen för att ha jämfört någonting i den fruktansvärda eran med Bernie Sanders och sådär. Så han har bett om ursäkt om det nu, men det var en typisk Chris Matthew-grej, och ja, det var bara en sån här rolig grej jag ville inflika där då. Men hur som helst, kandidaterna har åkt vidare, de har lämnat Nevada nu och åkt vidare till South Carolina. En del kandidater kandiderar på andra ställen också, men South Carolina är ju det primära fokuset nu, eftersom de har primärval nu på lördag då, den 29 februari. Och vad står det på spel i South Carolina? Jo, det som står på spel är allt som allt 63 delegater. Det behövs ju 1991 delegater för att vinna på konventet i sommar. Och ja, 54 pledge delegates då, som folket röstar om, och sen 9 superdelegater. Och ställningen nu i delegaterna, det är att Bernie Sanders leder efter Nevada med 45 delegater, Pete Buttigieg har 25 delegater, Joe Biden har 15 delegater, Elizabeth Warren 8 delegater och Amy Klobuchar har 7 delegater. Så att så ser det ut, så att Bernie Sanders leder med nästan dubbelt så mycket som tvåan Pete Buttigieg. Så att Bernie Sanders är den tydliga frontrunnern, och han har nu ett kraftigt momentum inför South Carolina. Och vi har sagt förut att Bernie Sanders svaghet i South Carolina, det är hans oförmåga att nå ut till svarta. Det var så 2016, Hillary Clinton vann de svarta stort där. Men nu är det så att han har verkligen byggt upp ett nytt förtroende där. Och de svarta väljarna är också splittrade, för nu finns det många fler moderata kandidater. Och nu har vi ju inte bara Joe Biden som trodde han hade patent på de svarta, utan vi har Tom Steyer och Michael Bloomberg. Och även då Bernie Sanders. Så att de svarta är mycket mer splittrade nu i valet av kandidaten och var 2016. Så att ja, Bernie Sanders svaghet bland svarta, den är uppvägd. Och opinionsundersökningar visar att han ligger på andra plats efter Joe Biden i South Carolina, och det är en oerhörd uppgång för Bernie Sanders. Så att det ska bli spännande att se vad som händer. Bernie Sanders, han har ju en lång politisk karriär, och han har fått kritik för väldigt mycket, många utspel, resa till Sovjetunionen, och han har också uttalat sig tidigare om att han har varit positiv till Castro i Kuba, eller inte till, ja, man kan säga så väldigt enkelt. enkelt. Och han fick ju fråga om det på CBS 60 Minutes i söndags, och då sa han att han försökte förklara sig att han stöder inte diktaturen, men titta, de har sjukvård som funkar bättre än det funkar här hos oss och så vidare. Och det här var ju en förklaring på att ett uttalande han gjorde redan 1980. Och ja, han förklarade att det liksom, jag liksom tar inte regimen i försvar, men titta, det finns ändå positiva sidor. Och jag tror att det här, alltså jag anser att Bernie Sanders är en uppriktig person, han är ärlig. Jag tror inte att Bernie Sanders är någon Sovjet kollaboratör eller någon Castro-kollaboratör. Han är inte opatriotisk, illojal mot USA. Han är inte det. Det finns andra krafter inom det demokratiska partiet som är det, men Bernie Sanders är det inte. Utan han är en sån där klassisk vänsterpatriot som fanns för länge sedan och som har funnits i Sverige också, så där, som är vänster men, och gillar egentligen sin nation, men fortfarande, ja, dras till socialism lite grann. Han är en sån, Bernie Sanders, och han är inte värre än så. Han är inte en svensk kommunist som hatar USA. Han hatar inte sitt eget land, Bernie Sanders. Så att det är min syn på Bernie Sanders. Men oavsett den saken så är det så här att sådana paralleller blir ändå absurda. Man behöver liksom inte hänvisa just till Kuba. Du kan välja ett annat land om du gillar socialistisk sjukvård. Välj Sverige till exempel om du nu envisas. Eller Danmark eller Norge eller något sånt där. Men välj inte Kuba. Och likadant med Sovjetunionen. Okej, det kanske finns något intressant med socialism och man måste avspänna, men gör inte liksom en stor turist-PR-resa till och sitta under liksom tavlor med Lenin. Det finns ingen anledning. Så att Bernie Sanders har utan tvekan ett bagage som gör det legitimt att kasta de epiteten på honom, en liksom Castro-försvarare och en, ja, Sovjet-apologet och så vidare och så vidare. Och det kommer att göras i valet. Blir Sanders nominerad så kommer Donald Trump och Donald Trumps team att använda allt det här mot honom och kanske till och med använda kommunistepitetet. Jag vet inte hur hårt det biter, men man kanske kommer att använda det. Och Bernie Sanders, han är inte skyldig till de här sakerna, anser jag. Men han har sig helt själv att skylla om de här anklagelserna kommer. Så att han har grävt sin egen, inte sin egen grav, men han har grävt dikan nu kanske riskerar att trilla ner i alla fall, kan man säga. Men gällande Bernie Sanders då, han har ju momentum och den här lilla grejen då, a bump in the road så att säga, med sådana här frågor just nu i alla fall. Det blir väl mer allvar sen. Det är inget han behöver bekymra sig om just nu. Utan nu går det bra för Bernie Sanders, och det senaste som visade det var att Marianne Williamson, den tidigare presidentkandidaten som kommer från Texas i grund och botten, det hörs ju på hennes dialekt, jag tror hon bor i Kalifornien nu, men hon kommer från Texas. Hon har nu till slut endorsat Bernie Sanders, och hon gjorde det på ett kampanjevent i Austin, Texas, och hon sa så här då.
Somebody I've known for quite a few years. She is a Houston native. She is a former candidate for president of the United States in 2020. She is Mary Ann Williamson, and she is here. She is here to endorse Bernie Sanders for president.
I was born and raised in the great state of Texas. When I was a little girl growing up in Houston, I used to put my hand in front of my heart, like millions of others. And I took a pledge of allegiance. It was to a flag and for the principles on which it stands, liberty and justice for all. Yeah. Now, and of course, we're being told, oh, it can't happen. He can't beat Trump. Bernie can't beat Trump. It can't happen. I'll tell you what's already happened to those who say it cannot happen. You just tell them this. It already happened. He won Iowa. It already happened. He won New Hampshire. It already happened. He won Nevada. And by doing all those things, Bernie Sanders has taken a stand. And Bernie Sanders has been taking a stand for a very long time. He has been consistent. He has been convicted. He has been committed. And now it's time. I'm here and you are here because it's time for us to take a stand with Bernie.
Så det var ett klipp från Marianne Williamson, den tidigare presidentkandidaten som nu står på Bernie Sanders sida. Jag nämnde tidigare Bernie Sanders uttalande om Castro, försvar av Kuba-regimen där och Castro-regimen. Och det får mig att tänka på en sak. Alltså när en kandidat vinner och hamnar i Vita huset, då är det ju inte bara såklart kandidaten i fråga som kommer till Vita huset, utan det är hela dennes stab, det är hela dennes ideologiska svans och så vidare. Och det här kan man applicera inte bara på Bernie Sanders utan även på till exempel Donald Trump. Jag menar, Donald Trump hade inte så starka kopplingar till den kristna högern, men när han vann så fick den kristna högern stort utrymme i Vita huset. De var en del av hans kärnväljare, Mike Pence var en illikal kristen och så vidare. Så att de är en central del av Trump-administrationen. Sen kan man tycka vad man vill om Trump som person, men det är ett faktum som är helt objektivt. Det objektivt går att analysera. Och likadant med Bernie Sanders. Alltså, jag anser att Bernie Sanders är en uppriktig person. Han är ärlig, han vill väl och sådana saker. Men han har en svans han också. Och en svans är islamister. Han är ju väldigt starkt förankrad nu. Eller Ilhan Omar rättare sagt har förankrat sig själv väldigt nu starkt med Bernie Sanders som kampanjar för honom och sådär. Och stöder Bernie Sanders. Och Bernie Sanders har ju en förkärlek till de här vänsterdiskurserna om utrikespolitik, till exempel synen på Israel och liknande. Och det passar ju Ilhan Omar som handen i handsken. Och nu läste jag en artikel i Washington Examiner om att det är en delordförande i Bernie Sanders kampanjkommitté i Virginia, en kvinna som heter Abrar Omeish. Hennes pappa är, som heter Esam Omeish, är en del av, han var president tidigare för The Muslim American Society, som man menar är en förlängd gren av det muslimska brödraskapet i USA, precis som CARE, Council on American Relations, och sådär. Så att hon, dottern till den här personen, är alltså en del av Sanders team i Virginia. Och det här är ett exempel, tycker jag, på den här svansen som finns till Bernie Sanders, men en del är vänsterextremister, men i synnerhet islamister som nu nästlar sig in i det demokratiska partiet och som genom Bernie Sanders inte minst får en liksom direkt väg in i det demokratiska partiet upp till, ja, till höjderna liksom. Och det visar på förändringen inom demokraterna, för det var inte så här förut, och det finns ju fortfarande kandidater som helt säger nej till de här krafterna. Men Bernie Sanders har släppt in dem, därför att Bernie Sanders kampanj liknar väldigt mycket en svensk vänsterkampanj. Hans kampanjstruktur liknar Miljöpartiet, ett svenskt vänsterparti och till viss del Socialdemokraterna. Så att det är inte så konstigt att de här krafterna kan ta sig in den vägen via Bernie Sanders in i större politiska sammanhang. Och det är verkligen en fara med Bernie Sanders kandidatur. Och det är någonting jag kanske får återkomma till. Men det här var en artikel jag läste, så att jag ville bara tipsa om det. Vi går vidare till nästa kandidat då, och det är ju den som satsar allt nu på South Carolina, och det är såklart Joe Biden. Han blev bara tvåa i Nevada, långt efter Bernie Sanders. Men vad säger man? Tvåa är den nya ettan, åtminstone om man inte är Bernie Sanders. Så att Joe Biden gjorde en grej av det och sagt att det här gick bra och jag var tvåa, och det är ungefär som att jag var etta. Och nu så menar han då att det kommer att gå bra för honom i South Carolina. Han hoppas på det, och han har nyss blivit endorsad av två delstatssenatorer i South Carolina. Senator Brad Hutto och delstatssenator John Matthews. Och John Matthews är den längst tjänstgörande afroamerikanen i South Carolinas General Assembly. Så att han har fått stöd av dem, men det stöd han verkligen väntar på Joe Biden, det är ju stöd av den svarte kongressmannen Jim Clyburn, som är House Majority Whip och som är svart och en av South Carolinas starkaste politiska karaktärer. Han har ju en tillställning, jag tror att det är varje presidentval eller om det är till med varje år, dit alla presidentkandidater åkte förra året och talade 10 minuter vardera. Och han har inte endorsat Joe Biden än. Han har sagt att han ska vänta tills efter debatten ikväll. Men det förväntas att han kommer att endorsa Joe Biden, därför att de två är långtida vänner och de har en jättegod relation, Jim Clyburn och Joe Biden. Så att sannolikt så kommer Jim Clyburn att endorsa Joe Biden imorgon, om inte Joe Biden nu totalt gör bort sig ikväll. Då kanske han inte gör det, men vi får se. Men det är det stödet som Joe Biden väntar på för att verkligen befästa sin ställning som kandidaten för South Carolina svarta. Men Joe Biden i alla fall, när det gäller svarta och rasism och sådana saker, så försöker Joe Biden ofta framstå som en antirasist och liknande, och det är han, jag tänker inte säga något annat om det. Men han har också en förmåga att strula till det och säga saker som inte är sanna, det vet vi. Och den senaste grejen är att han har berättat på 3 kampanjement nu under det här valet 2020 att han var i Sydafrika på 70-talet, och det är sant, det var han, tillsammans med en annan grupp kongressmän och så. Men däremot så har han nu sagt att han varit arresterad när han var i Sydafrika, för han försökte träffa Nelson Mandela och så vart han arresterad. Och det här är någonting som New York Times har kollat upp, och de har undersökt det jättenoga, och det finns ingenting, inte i Bidens böcker där han berättar om resan till Sydkorea och inte någon annan, Sydafrika, och ingen annanstans där han, ja, där han yttrar sig att det finns någonting som indikerar att han varit arresterad för 30 år sedan. Så att det här verkar vara en annan av Joe Bidens överdrifter, och de har till och med talat med den tidigare medborgarrättsaktivisten och kongressmannen från Georgia, Andrew Yang, som var, ja, han heter Andrew Yang som ung då här, men det är inte samma Andrew Yang som har kandiderat, som var USAs ambassadör till FN mellan 1977 och 1979, och han sa att han åkte till Sydafrika tillsammans med Joe Biden och han minns ingenting om någon form av arrestering. Han är 87 år gammal nu, han sa att folk vart arresterade i Washington DC men inte i Sydafrika, sa han. Inte vi som inga kongressmän som åkte dit och vart arresterade där såklart. Så att ja, det lutar åt att det här är ännu en av Joe Bidens överdrifter, och vi får se om det, ja, vilket, vad det här kommer att betyda och om det kommer att tas upp i kvällens debatt. Det vore väldigt intressant i sådana fall. Elizabeth Warren då, en ny nationell mätning visar att hon ligger tvåa efter debatten i Nevada, och det är en oerhörd uppgång för Elizabeth Warren att hon har klättrat upp ända till andra plats, och det är CBS News och YouGov som har gjort den här undersökningen då. Och hon är såklart då efter Bernie Sanders som är 28%, men hon är tvåa på 19%, och Joe Biden är trea på 17%, Michael Bloomberg fyra på 13% och sen Pete Buttigieg femma på 10%. Så att i den nationella undersökningen är Elizabeth Warren alltså tvåa, och det här stärker henne oerhört. Kanske inte inför South Carolina men inför Super Tuesday, att ändå kunna kanske hitta någon väg framåt där och kämpa i distrikt för olika delegater, och det är som sagt delegater allt handlar om i slutändan. Sen tror inte jag att det kommer räcka fortfarande, men det här visar att det är inte kört ännu för Elizabeth Warren, och hon måste vara väldigt glad nu. Vi hoppar över till nästa kandidat, Pete Buttigieg. Han, ja, i samband med att det gick så bra för Bernie Sanders i Nevada så varnade Pete Buttigieg på sitt tal där då för att nominera Bernie Sanders till kandidat, och Pete Buttigieg sa då så här:
I congratulate my competitors on a vigorous campaign here in Nevada. And I congratulate Senator Sanders on a strong showing today, knowing that we celebrate many of the same ideals. But before we rush to nominate Senator Sanders in our one shot to take on this president, let us take a sober look at what is at stake for our party, for our values, and for those with the most to lose. There is so much on the line. And one thing we know for sure is that we absolutely must defeat Donald Trump and everything that he represents in November.
Och medan vi ändå kvar i Nevada, Pete Buttigieg talade också på ett town hall event som CNN höll i Nevada om sin kristna tro, och han förklarade där att han hade svårt att förena kristendom med Donald Trumps politik, och då sa han så här:
I'm not going to tell other Christians how to be Christians, but I will say I cannot find any compatibility between the way this president conducts himself and anything that I find in scripture.
Och det här med kristen tro, det är någonting han anspelar på också nu när han kampanjar i South Carolina bland svarta är kyrkoende, troende i ett högre utsträckning än vita amerikaner. Och Pete Buttigieg talade nyss inför en metodisk episkopal kyrka, svart kyrka i South Carolina. Och han höll ett roundtable-samtal tillsammans med svarta kristna ledare, tror jag att det var, och andra från andra religiösa traditioner. Och sådär. Så att han försöker nu verkligen pusha sin kristna tro. Och han säger då att i Bibeln så kan man utläsa liksom behovet av rättvisa och sådana saker. Så han betonar verkligen det. Men det han inte pratar om, det är sin sexualitet. Och när det gäller det faktum då att Pete Buttigieg är homosexuell, så är det någonting som svarta i högre utsträckning än vita vänder sig mot. Men det gäller i synnerhet svarta män och svarta äldre män. Och det är liksom inte jättestor diskrepans i övrigt. Men den här diskrepansen finns, och den märks definitivt när det är valtider, som till exempel nu i South Carolina. Och ja, det här är ett ämne som Pete Buttigieg egentligen inte försöker beröra, och svarta män har svårt att prata om där. Men det är problem, och det är problem att prata väldigt lite om. Ni minns den här kvinnan i Iowa som skulle gå på Iowa Caucus och rösta, och tänkte rösta för Pete Buttigieg, och sen så ångrade hon sig när hon fick veta att han var gift med en man. Och det var en stor diskussion i media om det, och den här kvinnan hängdes ut nästan lite grann. Det skulle man inte göra med de svarta i South Carolina, för det vet man redan att de tycker som de gör, det är liksom ingen hemlighet, och man hänger inte ut dem som homofober eller sådär, utan det är del av deras teologiska och historiska arv och så. Så att det är också en intressant skillnad att det är så, men så är det i alla fall. Men det här är problem för Pete Buttigieg i hans väg framåt här, så vi får se om han lyckas, hur det går för honom i South Carolina. Det ska bli jätteintressant att se. En sak som däremot kanske inte hjälper, det är att det var ett event som han höll nyligen, jag tror att det var i Virginia häromdagen. Han åker runt, han är inte bara i South Carolina, Pete Buttigieg, för att han förväntar väntar sig nog inte att gå så bra där. Så att han höll ett annat event som jag tror var i Virginia, där en 9-årig pojke kom ut och sa att jag är gay och vad ska jag göra ungefär. Och vi kan spela klippet.
Zachary, age 9. And this is a really touching question. He says, thank you for being so brave. Would you help me tell the world I'm gay too? I want to be brave like you.
Well, I don't think you need a lot of advice from me on bravery. You seem pretty strong. To see you, it took me a long time to figure out how to tell even my best friend that I was gay, let alone to go out there and tell the world. And to see you willing to come to terms with who you are, in a room full of 1,000 people, thousands of people you've never met. That's really something.
Så det var Pippo Dietz som pratade med en 9-årig pojke och gav honom råd. Och det kan man tycka är sympatiskt. Sen kan man också tycka och undra att en 9-åring, är en 9-åring sexuell? Eller känner den bara liksom känslor? Eller har den en verklig sexualitet? Jag tror inte det personligen. Så att jag vet inte om man ska uppmuntra en 9-åring att hitta sin sexuella identitet. Men ja, det kan man väl diskutera då. Men det var det i alla fall som Pippo Dietz, en fråga som han bemötte där i alla fall. Ja, vi kan gå vidare och vi kan också nämna att Pippo Dietz har, trots att vi får se hur det går i South Carolina, men han har blivit endorsat av The State, South Carolina tidning, som tycker att Pippo Dietz är en person som verkligen kan ena på riktigt. Han vill ena fältet och kan ha potential att göra det. Och när det gäller svarta, skriver tidningen, så visst, det är hans svåraste utmaning att kunna nå svarta. Att han är homosexuell är någonting han är öppen med, och han försöker ändå att bygga förtroende bland svarta communityt och prata om frågor som svarta brinner för. Och han säger också att han måste förtjäna de svartas förtroende. Han tar inte för givet, utan han måste arbeta för att vinna det. Och den intressanta frågan är, gör han det i good faith? Alltså, är det ett genuint påstående att han verkligen vill arbeta för att vinna deras förtroende? Och de skriver, we believe that it is. Så att de tror på att han är genuin när han försöker arbeta mot svarta och sådär. Så att han har blivit endorsad av en tidning i South Carolina, Pete Buttigieg, och det är väldigt bra för honom. Michael Bloomberg då, vi tänker inte nämna så mycket om honom just nu, men jag nämnde det tidigare, att det har spekulerats om att han kanske kan tänka sig att ta in Hillary Clinton som sin vicepresident, och det här har gjort att spekulationerna har åkt fram som en snöboll. Alla som egentligen inte hänger med på riktigt utan hänger med från sidan om och läser teorier och såna saker och tror på att Hillary Clinton styr världen nästan, de snappar ju på de här teorierna på en gång. Och en teori som har framlagts av Dick Morris, Bill Clintons gamla strateg, som sen vart konservativ republikan och som är ganska snurrig, jag har ju följt Dick Morris i flera år. Hans teori nu är nu att Michael Bloomberg, han försöker få Hillary Clinton att bli president. Det är det som är syftet med Michael Bloombergs kandidatur. Och då handlar det inte primärt om att ta in Hillary Clinton som vicepresidentkandidat, utan att Michael Bloomberg, han ska splittra delegaterna så mycket att det kommer att krävas en andra omgång på konventet. Och i den andra omgången får ju superdelegaterna rösta. Och då finns det bara en massa svaga kandidater. Man vill stoppa Bernie Sanders, Joe Biden är för svag. Och Pete Buttigieg, han ser ut som en school kid, sa då Dick Morris. Och Warren är lite för vänster och ingen litar på henne och sådär. Och då kan man säga att nej, men vi kan väl ta Hillary Clinton igen ungefär. Så det är Dick Morris teori, och jag tror inte på den teorin. Men det finns där ute och ni kommer säkert få se sådana teorier i era flöden. Men jag vågar nästan bestämt hävda att Hillary Clinton kommer inte att bli Michael Bloombergs vicepresidentkandidat. Och hon kommer inte, ännu mer säkert inte, att bli krönt som någon segrare i någon andra omgång, omröstningsomgång på konventet. Men det här är min åsikt, men vi får se vad som händer helt enkelt. Det får man alltid säga om amerikansk politik, men det är sig inte särskilt troligt, så att jag skulle inte lägga så mycket tid på att läsa de här detaljteorierna i liksom lusläsa dem. Vi går vidare till nästa person, Amy Klobuchar. Hon blev ju som sagt trea i New Hampshire, och där skrällde hon, men i Nevada så blev hon bara sexa. Och vi får se hur det går nu i South Carolina. Men hennes strategi, det är nu inte att fokusera på just South Carolina, utan det åka runt i de här mer åsidosatta delstaterna som går till val på Super Tuesday. Och hon åker runt och hon kampanjar i delstater dit andra just nu inte åker. Och det tror jag är en smart strategi. Och bland annat så kampanjar hon hemma i sin egen delstat Minnesota. Och där leder hon. Och Minnesota går också till val på supertisdagen. Och hon är ju därifrån, så hon leder också där. Så att det ska bli jätteintressant att se om hon kan vinna delegater på andra håll på supertisdagen, där hon kanske har lagt ner mer tid och mer energi än de andra kandidaterna. Det ska bli jättespännande att se. Om vi går vidare då till Tom Steyer. Tom Steyer, han har ju satsat väldigt mycket pengar på reklam i South Carolina. Han har satsat hela $13 miljoner på reklam i South Carolina, och då ska vi ha i åtanke att allt som allt så har kandidaterna lagt ut $17.6 miljoner på reklam i South Carolina, och då pratar vi bara om kandidaterna och inte om superpacks och andra intressegrupper. Så att han har lagt ut mest pengar i South Carolina, Tom Steyer, och han känner att det går bra för honom där. Jag tror att han ligger trea i opinionsmätningarna i South Carolina efter Biden och Bernie Sanders, och han säger själv att han hoppas på att få 25% av rösterna i South Carolina och med 25% att kunna vinna i delstaten. Det är hans förhoppning, och han sa så här om dagen. Om det kommer att fungera eller inte, det återstår att se, sannolikt inte, men han kommer i alla fall att få vara med på debatten nu ikväll, Tom Steyer. Och han fick ju inte vara med på debatten i Nevada, men nu får han vara med, och vi kan väl berätta lite då, avrunda med att berätta lite om den debatten. Ikväll som sagt så hålls den debatt, och de deltagarna som kommer att vara med är Joe Biden, Michael Bloomberg, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Elizabeth Warren och Tom Steyer. Så jag kommer att se debatten såklart och podda om den imorgon, och ja, ni får lyssna på mig då också. Men nu fick ni en kort sammanfattning om vad som har hänt de här senaste dagarna sen Nevada Caucus, och nu är det South Carolina som gäller. Det var avsnitt 1035 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller via bankkonto. Det var allt för idag, men vi hörs imorgon igen. Allt gott tills dess. Thank you.